Men jag får strö lite salt i de här appläkarsåren. Jag tänker att den här situationen har lite satt fingret på om sjukvården är en konsumentprodukt eller är det en behovsstyrd sak.
I Region Stockholm så har de digitala vårdmötena ökat med 1067%.
Det vanliga lidandet får där plats i en modell där vi är väldigt liksom inne på diagnos, behandling, sjukvård.
Okej, välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Idag ska vi prata om den psykiska ohälsan som spås bli en följd av coronaepidemin. Social isolering, försämrad ekonomi, arbetslöshet och en ständig rapportering om sjukdom och död lämnar förmodligen ingen oberörd. Vad får det för konsekvenser och vad kan vi göra för att förhindra mer ohälsa som följd av det här? För att diskutera det har vi bjudit in två väldigt kunniga gäster. Välkommen Susanne Nordling. Du är miljöpartist, du är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning. Man skulle kunna säga att du är den politiker som bestämmer över psykiatrin i hela Stockholmsregionen.
Så ser det ut just nu, ja.
Och du skrev en väldigt intressant debattartikel i Dagens Nyheter i slutet på april där du varnar för att vi kommer att se en ökad psykisk ohälsa som följd av det här.
Det är det som man börjar se nu, ja.
Vi återkommer till det. Jag ska bara introducera vår andra gäst. Välkommen Christian Ryck. Du är psykiater och du är helt nybliven professor vid Centrum för psykiatriforskning. Du är dessutom, precis som jag, en flitig twittrare. Och du var snabbt ute och ifrågasatte de här varningarna om den psykiska ohälsan. Jag tänkte vi kan väl börja med det här. Kommer vi alla att må sämre av covid-19-epidemin här?
Mina tankar baserar sig väldigt mycket på det underlag som jag får från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Och också nu då idag WHO som går ut om oro för kommande psykisk ohälsa. Det som jag lyfte upp i artikeln var ju att när forskarna tittar på det här så dels har man tittat på katastrofer. Christchurch, jordbävning, renderade en förändring i hur man tittar på BNP. Det vill säga att man behöver lyfta in välfärdsmått i budgeten. Man har tittat på SARS. Vad hände i Kanada när det fanns en epidemi där i en grupp? Och man behövde isolera sig. Vad betyder det? Man har också tittat på svininfluensan och förutsättningarna som fanns runt om människorna. Och det visar på en förändrad psykisk ohälsa som tar sig olika uttryck.
Och vilka uttryck pratar vi om?
Det kan uttrycka sig i posttraumatiskt stresssyndrom, vilket ju vi vet från andra kriser i ens liv. När man råkar ut för posttraumatiskt stresssyndrom så kommer det senare. Ångest, depression.
Vad säger du, Christian?
Ja, alltså jag tror det är klart att det finns skäl att vara orolig i en sån här tid när jättemånga saker har förändrats. Anledningen att jag kanske är lite mer orolig för att man oroar sig för mycket så att säga skulle vara att jag tänker att om man tittar på hela befolkningen så kommer ju en ganska liten del blir allvarligt sjuka och för dem och deras anhöriga kommer det vara en väldigt allvarlig situation. Men ganska många människor i samhället kommer ju mest beröras av att man kanske måste stanna hemma mer, inte träffa sina gamla föräldrar och sådana saker. Och det som är, tänker jag, är intressant med det här är också att alla drabbas ju av en slags gemensam yttre fiende. Hela samhället måste gå samman och så. Så på så sätt tänker man att det kanske finns vissa positiva faktorer rent av. För jag tror för en del människor kanske det är skönt att jobba hemma och slippa pendla till jobbet eller kunna ställa in saker som man inte vill göra och så. Så jag tror på, för hela befolkningen är det mycket svårare att säga. Det är klart att många människor kommer att oroa sig, men det är ju rimligt att oroa sig. man borde vara orolig för den här situationen. Och det är lite svårt att säga då hur mycket av det kommer liksom konvertera över till att bli sjukliga tillstånd, alltså mer ångestsjukdomar, depression, PTSD. Och jag tänker att kanske den lättaste faktorn att utvärdera, eller tydligaste faktorn att utvärdera, skulle vara självmord då, som det också har lite larmats kring, att det här skulle kunna leda till ökning av självmord. Och där tänker man att man kanske har lite mer data från tidigare liknande händelser.
Ja, och du hade roat dig med att titta på Statistisk årsbok från 1914 och framåt.
Ja, ja, precis. Så i Sverige är vi väldigt bra på siffror och hålla koll på befolkningen, får man säga. Och då 1914 publicerades Statistiska årsboken för första gången. Och den är, kan man hitta på SCBs hemsida. Den är förvånansvärt detaljerad. Alltså. Och man kan ju inte se då egentligen någon tydlig ökning av självmord under den här perioden när man hade en väldigt allvarlig pandemi 1918-1920 ungefär,
spanska sjukan.
1918 var också det år där man hade lägst suicid under hela den här epoken. Och det har man talat ibland om också, att det finns någon slags honeymoon liksom, va, där när det är som värst, då försvinner en del besvär och man kan hålla ihop på ett annat sätt. Och sen är väl oron mer vad som händer efteråt. Och det här är en väldigt komplex situation. Man har både pandemi, social isolering, man har fruktar ekonomiska konsekvenser. Så det blir liksom fler olika faktorer som spelar in här. Så.
För det ser vi ju i psykiatrin, vi är ju kollegor då. Mm. Det ser vi ju i psykiatrin nu, att antal inlagda på psykiatriska kliniker är extremt lågt, och även söktrycket är klart lägre än vad det brukar vara. Men det säger ju inte att det inte går, att ja, det kan ju vara en risk, eller till och med ganska sannolik risk längre fram, eller hur, Susanne? Det är det du varnar för, kan
det är det jag varnar för det som kommer sen. Och då beskriver man det som en fjärde våg. För man, när man pratar om den fysiska sjukdomen, så har de andra covid visat sig komma i tre vågor. Och då pratar man om den fjärde vågen, där den psykiska ohälsan är annorlunda och har liksom byggts upp. Och då behöver vi nog både vara beredd i sjukvården, men vi behöver också stötta människor utifrån till exempel det som kom i veckan, egenvårdsprogram som vi har lagt upp som i krissituation.
För att man, och vad innebär egenvårdsprogrammet?
Det är ett program som har utvecklats som patienterna, eller som vem som helst kan göra digitalt.
Jag förstår det, men vad är det som man fokuserar på? Det kanske inte är helt...
Det ligger inte upp ännu. Jag har själv inte fått en länk
fått
till
det. Jag har inte fått ta del i det. Ja, men det låter i och för sig väldigt spännande. Jag tänkte att vi skulle prata lite digitalt längre fram.
Men
jag är inte riktigt klar med det här. För det som gör det här så komplext för mig är ju det... Alltså, och det har vi också tangerat förut, det är det här, vad är psykisk ohälsa? För att psykisk ohälsa ökar en sak, det är ju ganska diffust. Suicid, förmodligen tveksamt, sett det åtminstone historiskt, enligt vad du säger Christian, så är det ju tveksamt om det ökar. Men ja, Susanne, du viftar här om psykisk ohälsa.
Ja, jag tänkte bara för att liksom prata utifrån var vi befinner oss nu, så ser vi inte i Region Stockholm att diagnoser har ökat eller att vi har ett ökat söktryck. Tvärtom egentligen. Inte ens i beroendevården ser vi ett ökat söktryck, trots att man läser att Systembolaget har höjda försäljningssiffror.
Jag är ju chef för Maria Beroende och jag kan säga att det stämmer. Vi har inte ett ökat söktryck.
Nej.
Förutom vad gäller remisser till LARO och vård, det vill säga metadonbehandling,
exakt.
För att det är helt slut på heroin.
Ja, för att gränserna är stängda på ett annat sätt. Mm. Absolut. Och vi ser det heller inte i specialistpsykiatrin. Men däremot så känner vi en oro för att man söker i första linjen. Och det är ju ett arbete som vi har startat intensivt under den här perioden för att stärka upp första linjen på vårdcentralerna. Så att man har det första stödet, och det som finns nu också i stormens öga, det är ju krissamtal som finns tillgängligt.
Och första linjen, då menar du vårdcentralen?
Då menar jag vårdcentralen, därför att det behövs en nivåstrukturering även inom psykiatrin. Så att specialistpsykiatrin får jobba på toppen av sin kompetens. Och då behöver första linjen finnas närmare människorna i vårdcentral, ungdomsmottagningar och liknande.
Så vad du egentligen säger, om jag tolkar det rätt, är att det är där vågen kommer komma, inte kanske specialistpsykiatrin. Vilket är också i linje med, om man tittar på hur det har sett ut de senaste 30 åren vad gäller psykiatri, det har vi också pratat om förut, men att det som ökat de senaste, för det, vi pratar ju om att den psykiska ohälsan redan tidigare har ökat väldigt mycket, men då är det depression och ångesttillstånd som har ökat. Det är ju inte inte allvarligaste sorten depression och huvudsakligen ångestsyndrom. Det är inte schizofrenisjukdom och bipolär sjukdom och såna här saker har inte ökat. Men det är inte det vi heller är rädda för.
Ja, i rapporterna så är det just de tre diagnoserna som jag räknar upp. Ångest, depression och PTSD som ändå lyfts fram i de rapporterna.
Ja, vad säger du?
Alltså jag vill inte framstå här som jag är emot satsningar på psykiatrin. Det är jag verkligen inte. Jag tänker bara att man vet väldigt lite just nu egentligen. Ja, de här rapporterna som vi talar om här från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och sen den här WHO-rapporten som kom idag, man kan ändå säga att de bygger på ett förhållandevis litet underlag, och egentligen bygger de inte på några liknande händelser på nationell nivå, för de har helt enkelt inte funnits tidigare, så man kan inte veta. Det är ingen kritik mot rapportförfattarna, utan det är bara så att man inte vet. Och jag tänker nog ändå att av andra stora händelser som krig och så har man inte alltid sett några väldigt påtagliga effekter på självmord, och inte heller på inte alltid på det man kanske skulle kunna kalla psykisk ohälsa, alltså måendet, utan ibland tänker man att psykisk ohälsa kan påverkas även positivt av den akuta effekten av att det är en kris. Man har något annat att tänka på. Man har en gemenskap som man saknar annars. Att vara ensam är lättare, man måste vara ensam och så vidare. Så det återstår väl att se. Och jag tänker egentligen att det är lite oklart om psykisk ohälsa ökar överlag. Jag skulle nog säga att psykisk ohälsa inte ökar överlag, men att vi ser en ökad diagnostisering av psykisk ohälsa.
Det är väl egentligen det jag menar. Det vill säga att psykisk ohälsa är ett väldigt diffust begrepp, eftersom det innefattar massa saker utöver psykiatrisk diagnostik. Och där jag refererar, har gjort tidigare till Jonathan Haidt och Greg Lukianoff, som egentligen menar att det är väl frågan om att man söker för mindre uttalade problem. Och det skulle ju stärka det du säger, Christian. I en krissituation så fokuserar man på, på den. Och det kanske håller i sig. Men visst, man måste väl vara på tårna. Det håller jag med dig om, Susanne.
Ja, ska man rigga system och ska man möta det, så behöver man ju vara aktiv nu. Och jag gick precis ut ur ett annat möte som pågår parallellt med den här inspelningen. Och det är, eftersom vi blir region, alltså med region, så kommer också att vi ska främja utvecklingen i hela regionen för våra medborgare som bor här. Och det betyder att vi också jobbar med hur vi kan främja den psykiska hälsan. Det vill säga att vi behöver kanske, det blir kanske inte mer av den psykiatriska specialistvården på det sättet. Att vi måste rigga upp den och få ett större, jag tror att kapaciteten där är ganska god. Men däremot så behöver vi kunna jobba med hur stärker vi vår egen motståndskraft, vår egen psykiska hälsa. Och där har vi lagt in en indikator eller ett mål i Region Stockholms budget nu från 2020 som är just självskattad motståndskraft, resiliens. Och det är ett mål eller en indikator som också WHO och OECD har börjat använda under 2019. Men det finns väldigt få åtgärder och indikatorer att följa upp på. För det här är så pass nytt. Så det är ett utvecklingsområde för forskningen. Men den ligger där i budgeten. Så att vi vill från politiskt håll se hur befolkningen kan främja sin egen styrka, sin egen psykiska hälsa. Så att det hoppas jag att vi ska kunna jobba vidare på, för att vi behöver komma dit. Så att det är mera att vi behöver gå till vad betyder medmänsklighet? Vad betyder det att vara starka tillsammans? Vad betyder det att främja varandras psykiska hälsa? Och hur kan vi stötta varandra?
Men kan det inte ligga någonting i det som Christian säger här, att det här är ju kanske faktiskt i viss mån en hjälp att göra just det.
Mm.
Att
öka. Absolut.
Alltså den här epidemin triggar igång en slags enhet.
Tänk vad finns efter det här. För nu står vi har ett fönster av möjlighet framför oss. Där verkligen vi kan fundera på vad är det för samhälle som vi vill se framåt. Och vi behöver troligtvis göra det, för vi kan inte fortsätta med same same, utan covid kommer att troligtvis att finnas här runt omkring oss väldigt länge framåt och kanske aldrig helt försvinna.
Ja, jag menar, jag vet inte exakt vilka satsningar som planeras, måste jag ju säga, men jag finns ju i sjukhusvården och därför har jag kanske det här perspektivet. Men min bild är nog att sjukhusvården är, och specialistpsykiatrin också, är underfinansierad och svag. Och det är liksom ett slags under att sjukvården har lyckats rycka upp sig som den har gjort, va? Och kunnat i Stockholm mobilisera på det här sättet. Eller det är förstås inte ett under, utan det är väldigt skicklig planering och många duktiga människor. Men det kanske visar något på om det här är uthålligt. För någon gång måste personalen ha lov på sommaren och liksom få pusta ut lite. Man kan inte gå på den här liksom motivationen och att man känner stöd från hela befolkningen och så. Så jag tänker nog att det finns ett rätt stort behov av att stärka upp den här bassjukvården. Inte kanske av exakt de skälen som du tänker på med öka hela motståndskraften i hela befolkningen, men ändå tänker man att den här krisen ändå visat på att vi har en lite uttunnad bassjukvård och lite för mycket sidospår.
Mm. Ja, det finns en del som vi satsar på, så att jag kanske får en chans att säga någonting om det.
Ja, men då kan du säga det nu. Vad satsar ni på?
No, då håller jag mig till psykiatrin och psykisk hälsa. En stor del som den här mandatperioden är ändå den här omvandlingen av första linjen och stödet till människor utifrån vårdcentralerna. Och att vi verkligen, den utredning som Anna Nergård har gjort med nära vård, det ligger redan som ett beslut i Region Stockholm sedan tidigare. Första beslutet togs 2011 med den stora omvandlingen av att flytta ut vård från sjukhusen och satsa på den nära vården. Och den strukturförändringen fortsätter vi med, och vi har tagit ett beslut om primärvårdsstrategi, en handlingsplan, men den är ju femårig. Det tar ju tid att göra den här omvandlingen. Det är inget man gör på ett år. Och nu kommer covid, vilket gör att de stora besluten om hur vi gör det där ute närmast människorna kommer att bli senare under hösten istället för att tas nu under våren. Och för första linjen betyder det till exempel det är utbildningsinsatser som vi nu, som primärvården har sagt, vi behöver stöd i utbildningsinsatser, så det tar vi fram.
Vad är det för utbildningsinsatser? För att jag tänker, om det nu är så, det verkar ju som att FN var ju också på, nu släppte en rapport som är på din sida, Susanne, att psykisk ohälsan kommer att öka. Men då huvudsakligen ångest, depression och kanske PTSD. Då tänker jag, att vad är det för hjälp folk behöver vid första linjen i närsjukvård? Jo, det är ju för den typen av tillstånd psykoterapeutisk intervention i huvudsak. Och då undrar man, är verkligen vårdcentralen skickad? De måste ju ha terapeuter. De måste ju ha någon som kan möta det här för att det ska vara rejält. Annars kommer allt spilla över på oss. Och det är det vi ser idag. Det spiller ju över på specialistpsykiatrin med ganska, ska vi säga, lite enklare tillstånd som då vårdcentralen inte klarar av. Så man måste, det är ju en sak att ha utbildningsinsats, men man måste ju förstärka med rätt grupp. Eller vad säger du, Christian? Du ska...
Ja, alltså man får väl ändå säga att vårdcentralerna har ju ökat sin kapacitet för det här väldigt mycket, och vad jag förstår finns det egentligen ekonomiskt utrymme redan nu för att göra det, men man har liksom inte riktigt gått hela vägen, och Jag jobbar ju själv på en mottagning som har internetbaserad KBT som vi erbjuder. Och det hade jag aldrig föreställt mig att det skulle vara ett plus vid pandemi. Det fanns inte riktigt med i kalkylen, men nu har vi ju ställt om jättemånga patienter till att få en distansbehandling som funkar jättebra. Så att helt förlorade är vi inte den här frågan, skulle jag säga. Och primärvården tycker jag ändå i många fall kan mycket, men kapaciteten är generellt hela vården lite för låg.
Mm. Så, ja. Absolut, och det är därför som vi, alltså det finns ett uppdrag 18 år och uppåt i hela Region Stockholm till alla vårdcentraler. Det som vi skruvar i nu är att det blir från 6 år, det vill säga från det man går in till skolan. 0 till 5 år tittar vi istället på om BUM-arna har hela uppdraget för de barn och unga som
BUM innebär
barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Ja. Eftersom de då har en naturlig koppling till det barnmedicinska perspektivet. På vårdcentralerna från 6 år och uppåt, det vill säga att vi tydligare följer upp det. Vi ger dem också de verktyg som de behöver, för det finns vårdcentraler som ändå uttrycker oro för hur ska vi göra det här. Men vi säger också att det behöver vara en resiliens i de här mottagningarna, både för patienten men för arbetstagaren och också för arbetsgivaren. Det vill säga man ska kunna ha föräldraledighet och liknande. Det vill säga de behöver samordna sig. Man kan ha underleverantör, men man behöver samordna sig så att patienterna kan byta terapeut. Terapeuter har kollegor, man har möjlighet att utvecklas. Och när det gäller då utbildningsstödet så gör vi det så mycket som möjligt digitalt, så att du kan göra det när du behöver. Och just nu så finns det ju ett särskilt stöd vad det gäller utbildningspaket för krissamtal till exempel, för att nu i stormens öga kunna ta den typen av samtal. Ambitionen är absolut att få till robusta verksamheter och robust stöd i första linjen med psykoterapeutiska insatser.
Ja. Så det är ambitionen.
Det är absolut ambitionen.
Ni har tangerat det båda två, det här med digitala. Det har ju blivit en boom för det här. Jag förstår också att WHO rekommenderar ju KBT på nätet eller digitalt. Så att, vad tror ni? Det har funnits väldigt mycket misstänksamhet mot de här appläkarna och Kry och sånt här. Men det här är ju liksom deras revolution.
Absolut.
Och man ser fördelen med det.
Mm. En av nätläkarföretagen etablerar sig nu som en utifrån hela uppdraget, primärvårdsuppdraget här i Region Stockholm. Det kom förra veckan. Och då tar de ju även den fysiska delarna med provtagning och vad som behövs utifrån att kunna uppfylla hela primärvårdsuppdraget. Så att, men även våra egna verksamheter och sådana som redan är aktiva så ser ju fördelarna med att ha digitalt stöd. Så i Region Stockholm så har de digitala vårdmötena ökat på helheten med 1067%.
Och i samband med covid. Yeah. Men det är också därför att man har ersätter det annorlunda.
Absolut.
För det som har varit problemet med det här, jag vet ju att jag har varit engagerad i att starta app för KBT och en massa grejer på nätet, men ersättningen har varit så katastrofalt dålig, om jag ska vara ärlig. Jag menar att ett terapeutiskt samtal kan du inte ha på 5-10 minuter, det tar ju i alla fall 45 traditionellt sett. Och det har varit så dålig ersättning så det har ju knappt gått att göra. Så det här är ju någonting man kanske bör titta på.
Absolut. Det beslutet som du hänvisar till så är också förlängt nu maj månad ut. Men det är ju utifrån den typen av styrning och ledning vi har just nu. Men vi tittar på, absolut, för det här måste finnas kvar. De patienter som nu har fått den typen av möjlighet, de kommer ju också fortsätta att vilja få det.
Exakt. Så vi är lite oroliga här,
ja,
på Maria,
nej.
Att från 1 juni så kommer patienterna inte vilja komma. De vill prata i telefon för det har funkat så bra.
Ja. Och det måste vi möta, och det är absolut ambitionen att vi ska kunna fortsätta med digitala vårdmöten även inom psykiatrin. Och där hade ju, alltså i mars och april månad, efter jag fick nya siffror, det normala ligger på runt 6000 samtal eller vårdmöten i månaden. Och nu har digitala vårdmöten mött sänkningen av fysiska vårdmöten. Det vill säga man ligger på samma nivå som man
som man gjorde,
tidigare. Det mm. Och det är ju otroligt bra. Och jag vet att psykiatrin, specialistpsykiatrin har till och med kontaktat alla patienter som är inskrivna, ja, även om de inte befann sig i aktiva program.
Psykiatri Sydväst och, ja, Prima Liljeholmen gör ju det här aktivt för, ja, att inte tappa folk. Och då, ja, då kommer vi tillbaka till det här, för att det, ja, vi kan säga att det är en preventiv åtgärd för att människor inte ska sitta ensamma och kanske ta livet av sig.
Mm. Ja, så på vår mottagning har vi faktiskt redan ringt alla, och det är ju precis som du säger, man kontaktar folk för att se att de inte har liksom tappats bort, och det här beror på att man märker att även folk med hjärtinfarkt söker för lite. Eller,
ja, det har ju minskat drastiskt, ja, också.
Och det har väl hittills, vad jag har hört, varit så att de flesta har mått ungefär som vanligt folk, och man har kunnat fånga upp några som har försämrats. Men om jag får strö lite salt i de här appläkarsåren, kan man ju säga att jag tänker att det har ju varit en väldigt bra grej för sjukvården, det här med coronaepidemin, i bemärkelsen att vi har börjat göra massa saker som annars hade tagit evigheter, och man har liksom bara tagit tag i saker och sluppit en hel del krångel. Min oro skulle vara att efter ett tag så är man tillbaka i det här eviga mötesutbildningar och den tråkiga sidan av sjukvården igen då. Men så det blir säkert någon slags baksmälla. Men jag tänker också att den här situationen har lite satt fingret på om sjukvården är en konsumentprodukt eller är det en behovsstyrd sak. Det vill säga, vilka har man egentligen haft nytta av i den här krisen? Är det alla de här liksom vårdvalen, och jag menar inte att inte alla gör nytta på ett sätt, men jag tänker att på något sätt har ändå visat sig att hur många respiratorer som finns på ett sjukhus är ganska viktigt. Och,
fast det står i motsatsställning.
Ja, det måste göra det, för det finns inte oändliga resurser. Så att om sjukvården drivs av att den som är sjukast får vård, det vill säga om du behöver en IVA-plats så finns den där, eller ska den drivas av att den som avropar vård, alltså vill ha vård eller vill söka för vad som helst, får omedelbar vård.
Ja, men det
de två kan inte optimeras samtidigt, så att säga. Och här tänker man att det varit en väldigt intressant kris när sjukvården har börjat inrikta sig på sin mest liksom ursprungliga funktion och rädda livet på folk. Och då tänker jag med att det blottar sig en del sprickor i fasaden.
Men jag håller ju med där att ett av de stora problemen i psykiatrin är ju just det här att vi har på något sätt, och det är alltid den här vågen mellan, är det överdiagnostik eller underdiagnostik. Det som var förr var underdiagnostik därför att folk mådde jättedåligt och tog livet av sig hemma utan att söka vård. Men idag är det tvärtom, att den som skriker högst på något sätt får all hjälp hela tiden. Och det är en jättefara i det här, för man vill ju på något sätt möta dem som säger sig må dåligt också. Ja, jag antar, men sen tror jag inte att det behöver vara, när jag säger vårdval, då tänker jag att det är ett problem, att vårdval är ju ungefär att det är någon privat utförare. Det är en politisk fråga som jag inte delar, att det skulle vara ett problem i sig, utan det är mer vem sätter upp reglerna för vad är det vi ska satsa på? Och det är ju alltid, åtminstone i Sverige, det är ju alltid regionen eller staten som bestämmer det här. Mm. Det har ingenting med vem som utför vården att göra. Det är det jag vänder mig emot.
Ja, lite har det med det att göra, eftersom det finns då en liksom svår avvägning av hur man ska se på tillgänglighet. Nu vid Huddinge sjukhus, om du söker på akuten, måste du först passera en väktare för att överhuvudtaget komma dit. Sen får du gå in i ett covid-tält. Sen är det en massa otäcka skyltar och en väktare till. Sen är du inne på akuten. Det är extremt avskräckande, skulle jag säga.
Det är väldigt... det har inte med det som jag...
Ja, men vänta nu. Och då är det så att det är liksom i ena änden av ett liksom historiskt svårtillgänglig sjukvård, där du måste ha väldig motivation för att ta dig igenom det där. Det är inte svårt i sig, men det är hyfsat avskräckande, skulle jag säga. Och då i andra änden har vi då att du kan ha en app, trycka på, boom, 10 minuter senare kan du prata med någon. Oavsett vad du har för besvär eller vad du har för problem. Det är en liksom hypertillgängliga sjukvården. Och det är liksom, jag tror man måste förstå att en tillgänglig vård måste fortfarande ha möjligheten att hjälpa de som behöver det mest och inte de som trycker på knappen fortast. Det tänker jag är ett stort problem.
Just den delen av det håller jag med dig om. Och det som var intressant med covid från början, det är om du tittar på, jag har jobbat på SÖS-akuten där det alltid är 10-12 timmars väntetid för att det ramlar in människor som inte har där att göra. Egentligen om man ska vara väldigt krass så är det precis det handlar om. Alldeles för många människor söker för saker som inte har på akuten att göra. Och det är klart att det här måste man hitta något system att komma åt. Men jag menar min enda invändning var att det där har inte med vem som utför vården att göra, utan det handlar om, så att säga, vad är reglerna för hur vården ska skötas? Vad säger du?
Om vi tar sjukhusen kontra primärvården så är ju alltså den dyraste vården och den mest högspecialiserade vården hittar vi på våra akutsjukhus. Och människor behöver nog känna en trygghet i att den nära vården finns nära. Och då tänker jag faktiskt på BVC, MVC, vårdcentralen, ungdomsmottagningen. Det vill säga den som också finns lite mer geografiskt nära. Och jag tror nog, om man tittar internationellt så ligger vi ju, av vår budget så satsar vi minst, jag ska inte säga minst, men mycket mindre än många andra europeiska länder när det gäller primärvården. Att just din egen husläkare och primärvården är liksom det första linjen dit du vänder dig.
Jag tror att väldigt många människor tycker att det är ganska otillgängligt. Just det som det var på Huddinge sjukhus nu, det upplever folk om vårdcentralen. Hur ska jag ta mig dit? Man vet inte. Kan jag söka när som helst? Och det är det delvis som gör att istället så går man till akutmottagningen, för det vet alla vad det är.
Mm.
Så det är klart att kan man bygga ut det här så att det känns
tryggt, tillgängligt.
Det här är min plats att söka. Då kanske den här dikotomin eller diskrepansen där blir lite mindre om man säger att jo, men det här kan hanteras
kanske,
med lite mindre ekonomi så att säga.
Kanske, men jag tänker mig att det är eftersom ohälsa och psykisk ohälsa är på något sätt bottenlöst i någon bemärkelse, det finns ingen direkt nedre gräns, så kan man ju säga att på ett sätt har ju psykologisk behandling aldrig historiskt varit så tillgängligt som idag. Du kan faktiskt få det via massa privata entreprenörer, eller du kan få det via mer än någonsin via vårdcentralen, och det verkar ju inte på ett självklart sätt som att mer tillgänglig vård gör befolkningen att vårdsökandet minskar, att typ man botar befolkningen. Det verkar liksom inte riktigt vara så att jag är inte säker på att söktrycket kommer vara så lätt påverkat faktiskt. Jag tror det påverkas väldigt mycket om föreställningar om som vi har om när man ska söka vård. Och jag tror inom det psykiska är man ganska osäker på när man ska söka vård. Alltså vad är sjukvården har erbjudit och när borde man gå dit? Och väldigt många går dit alldeles för sent, så det är en rätt så komplex bild.
Men det är just därför som vi måste främja den psykiska hälsan och jobba förebyggande och skapa en medvetenhet. Att vi måste, både som vårdgivare men också som patient, behöver man tänka på att man ska främja den psykiska hälsan lika mycket som den fysiska.
Mm. Med egen vård då?
Både med egen vård och förebyggande och främjande insatser. Och just det här främjande arbetet som vi gör nu i Region Stockholm tillsammans med 3 pilotkommuner. Så där har vi ju haft KTH som har tittat på vad är kostnaden för den psykiska ohälsan, det breda begreppet psykisk ohälsa, som arbetsgivare eller som vårdgivare. Och då pratar vi också om de privata företagen. Och då kom KTH för 2018 fram till siffran 60 miljarder bara i vårt län. Och det är stora siffror. Och då pratar vi inte om långtidssjukskrivningar och statens kostnader. Så att det finns både en vinst för samhället som helhet, inte bara vi som vårdgivare utan också för andra samhällsfaktorer och för företagare, att jobba förebyggande och att jobba främjande och främja den psykiska hälsan. Och det arbetet som vi nu gör tillsammans med 3 pilotkommuner och startar upp för att sen förhoppningsvis kunna skala upp i resten av Stockholm också.
Men problemet, så om vi nu pratar om egenvård, vad nu egenvård skulle kunna tänkas vara, då blir problemet lite som Christian, jag tolkar det kanske fel, men det är, så här, det är lite av ett svart hål. Det är bottenlöst. Det finns ju, jag tror, måste man inte jobba utanför sjukvård helt och hållet? Liksom nu vet jag att det är det du säger om egenvård, men då handlar det ju om att lära befolkningen att hantera livet. Eller förstår du vad jag menar? Är jag ute och cyklar?
Alltså, nu blir vi ju region och då ska vi också främja utvecklingen i vårt samhälle. Så nu har vi inte bara vårdperspektivet i Region Stockholm. Det gäller ju för alla regioner. Mm. Och det betyder ju att vi kan jobba med det, med egenvårdsdelen. Så vi har i Region Stockholm initierat tillsammans med RISE ett arbete för att ta fram forskningsinstitut, Sveriges forskningsinstitut, för att ta fram en plattform med, istället för att vända sig till App Store för att fråga vad kan jag göra för min psykiska hälsa och det mest träffar här, ja men då tror vi på den. Så hoppas vi att kunna i den här plattformen erbjuda ett antal egenvårdsappar och digitala lösningar för att främja psykisk hälsa.
Och vad är egenvård då?
Då kan det vara allt ifrån peer-to-peer, alltså det vill säga att du träffar en likasinnad som du kan få ett samtal med, liknande som äldrelinjen eller unga möter unga eller liknande. Det kan också vara att fysisk träning inte bara påverkar den fysiska kroppen utan påverkar också den psykiska hälsan.
Men jag tänker så här, det är mycket i det här som är det här statens ansvar eller regionens ansvar, är inte det här upp till, alltså just om man ska må bra så måste man som individ ta ett eget ansvar. Alltså jag tänker att det här är lite, här kommer någon, och det är jättebra att man har att ni har fått det uppdraget, men frågan är det inte egentligen individernas ansvar?
Men samtidigt så behöver det finnas en stödstruktur runt omkring oss. Du har ju skolan som lär ut mycket av den samhällsgrund som vi behöver.
Är det inte lite paternalistiskt, tänker jag, att det här ska staten komma och lära upp invånarna?
Du får ju välja. Du måste inte gå in och använda appar. Du kan fortfarande välja App Store.
Okej, okay, så du har
du har ju valmöjligheterna.
Ja, det går ju med en viss kostnad. Att satsa på det här sättet. Och frågan är det väl investerade pengar?
Men det är ju just därför som vi lyfter in den typen av målfrågor. En annan sån, förutom självskattad resiliens eller självskattad motståndskraft, var också målet om att alla som går ut nian ska gå ut med godkända betyg. För det är ett av de absolut bästa målen för att inte få en psykisk ohälsa inom de kommande åren. Och då, den typen av strukturer behöver ju vi som samhälle ändå stötta upp.
Så det bästa för den psykiska ohälsan är att satsa alla pengarna på skolan?
Det är en väldigt bra konklusion av det, för att nå det målet, absolut.
Det har kommit upp tidigare i det här programmet. Vad säger du, Christian?
Alltså jag tänker förstås att det är jättebra att satsa på att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen. Så det är med viss tvekan jag säger emot lite grann här. Och då tänker jag att det har historiskt visat sig ganska svårt att ro hem sådana här, det man kallar primär prevention. Alltså påverka hela befolkningen i positiva hälsoriktningar av olika slag, så att det har gjorts många olika satsningar inom olika medicinska fält, tänker jag, som visar att det är svårt att lyckas helt enkelt och nå mätbara resultat. Så det är ju en sån tvekan lite grann, för det är ju, jag tänker att det finns en slags trend mot att istället för att satsa på sjukvård så borde man satsa på att förhindra att människor blir sjuka och helst påverka alla och må lite bättre. Och då tänker man, i allmänhet i Sverige mår man ju hyfsat bra ändå. Det ligger ganska konstant över tid också om man tittar på befolkningsundersökningar om mående och självskattad hälsa och sådana saker. Och en farhåga som man kan ha då är att i snitt skattar folk 84 av 100 på hälsa i Sverige. 84 är alltså det normala. Och jag är lite orolig för att man ibland pratar på ett sätt som om 100 vore det normala. Alltså att det blir onormalt att må normalt dåligt eller bra. Förstår du min idé? Att liksom, och det tänker man också när man pratar om covid nu då, att det är ju normalt och det är helt rimligt att vara orolig. Att det finns en risk att man pratar om det på ett sätt så att folk uppfattar att det är något avvikande och konstigt med det. Som också kanske leder till då att man får en föreställning om att jag borde må bra hela tiden. Och att så fort jag inte mår bra så är det något som är fel. Och då är det jag tänker mig är en orimlig föreställning. Man kommer misslyckas med den kapitalt. För man borde inte må bra hela tiden och man gör inte det. Och liksom det där normala, vart ska det ta vägen? Det vanliga lidandet. Får det plats i en modell där vi är väldigt liksom inne på diagnos, behandling, sjukvård. Någon måste göra någonting åt det. Och jag tänker mig att vi idag är rätt förvirrade kring vad vi ska göra av det här normala lidandet som vi har. Och det är ganska stort, det här normala lidandet idag. Många äldre människor sitter hemma ensamma. Det är jobbigt. Och vad gör vi med det?
Jag håller med dig. För det, vi ska ju inte heller medikalisera oro eller sorg eller mobbning. För den delen. Och det är väl lite det också som vi har sett i underlag. Att när det gäller första linjen så har inte de psykoterapeutiska insatserna varit så tillgängliga. Och då är det ju lättare med läkemedel. Medan specialistpsykiatrin har ett betydligt större utbud när det gäller psykoterapeutiska insatser. Så att vi behöver helt enkelt få den delen också närmare människan. Så att,
men det var
i ett tidigare skede.
Jag skulle ju säga att det här som vi pratar om eller tangerar, det är ju frågan, är det ens psykoterapeutiska åtgärder som ska göras? Det handlar ju om det du, egenvård i så fall. Och frågan är, vem ser ansvaret för det? Jo, det kanske att möjliggöra att folk kan ta det ansvaret. Det är väl det du var inne på.
Susanne. Och det är det som är tanken med plattformen. För att det inte ska bli överväldigande för primärvården och vårdcentralerna så behöver de ha någonstans att hänvisa till. Och för dem att hänvisa till App Store, det lär ju inte ligga dem nära till. Utan har vi då i alla fall en viss kvalitetsgranskning och en viss stabilitet i att vi hänvisar dem till den här plattformen, så hoppas jag att det ska vara någonting som vården känner sig trygg med att hänvisa till.
Men så är det ju frågan vad kostnaden återigen blir för det här, så att det inte plötsligt står där och så har vi inga beredskapslager. Ja, och inga respiratorer. Och så här.
Nej, men det är ju exakt den balansen som vi måste hitta.
Den är svår.
Den är jättesvår, den är absolut svår. Men om vi har en kostnad på 60 miljarder där 2018 när det gäller den psykiska ohälsan som är spridd på flera aktörer, visst det är kommunerna. Men det här jobbet gör vi ju tillsammans med kommuner också. För att ge dem också verktygen. Och hjälpa dem så att vi inte står med diagnosen.
Och det är ju fantastiskt om man kan minska de här 60 miljarderna med hjälp av en sån här relativt, om jag förstår, i sammanhanget billig åtgärd. Men frågan är, som Christian är inne på, frågan är om det överhuvudtaget går eller om det bara är pengar i sjön. Så uppfattar jag det i alla fall.
Så får man alltid utvärdera, givetvis.
Så måste man alltid göra. Ja. Men jag tänkte, nu börjar vi närma oss slutet på det här programmet, så... Vad skulle den bästa åtgärden, nu har ni varit inne och tangerat, om vi nu ser en potentiellt, eventuellt ökad psykisk ohälsa, vad är det bästa man kan göra framöver?
Om du pratar om riktiga diagnoser?
Jag pratar lite vagt om det vaga begreppet psykisk ohälsa. Du får välja, tolka det som du vill.
Jag tror att det arbete vi håller på med den första linjen är väldigt viktigt. Nu pratar jag utifrån vårdperspektiv. Det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tror också att alla aktörer där ute behöver tänka över hur kan jag utifrån min arbetsplats, hur kan jag utifrån den situation där jag befinner mig vara med och främja den psykiska hälsan av dem som finns runt omkring mig och för min egen räkning. Så både ett egen ansvar och en medmänsklighet i förhållande till dem som finns nära mig. Och ett arbete i första linjen för att kunna ta emot dem som verkligen behöver vård. Och för dem inom specialistpsykiatrin att de får luft i systemet så att de kan göra sitt jobb.
Det sista tycker jag var väldigt bra. Vad säger du, Christian?
Ja, alltså det är väldigt svårt att säga egentligen, men jag tänker en viktig grej är väl ändå att jag tror för hur folk mår så är det viktigt att man kanske gör något positivt för varandra, bara liksom något, hör av sig till folk eller passa på att lata sig om man jobbar hemma eller gör något, liksom försöker, ja, vad ska man säga, så det här, ta vara på den här situationen även på ett positivt sätt. Det är ju ändå många människor som borde kunna, eftersom de flesta människor sitter mer hemma och undrar vad som ska hända och inte egentligen är sjuka. Den andra grejen är väl att jag hoppas att arbetsgivarna tar hand om personalen lite grann, för att det kommer vara, för sjukvårdspersonalen har det varit en, är en slitsam tid, och det kan, det kommer inte hålla för alltid liksom.
Så är det. Tack så mycket. Det, som sista ord där kan man säga att det kanske är vissa positiva saker med det här att man sitter hemma. Det här med stress och utbrändhet har ju, ja, kanske minskat lite grann, lite lugnare tempo, folk jämför inte på Instagram och lika mycket, eller så gör de det, jag vet inte.
Men jag såg idag att i Japan har självmord minskat 20% april 2020 jämfört med 2019, och då var en av grejerna man tänkte att en del människor slipper pendla till jobbet och jobbstress eller ja, vad det nu kan vara, så att det kanske är så att det finns även uppsidor.
Ja, väldigt hoppfulla sista ord. Tack så mycket för att ni kom, det var oerhört spännande. Christian Ruck och Susanne Nordring.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.ebert@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.